Hej och välkommen till Absolutions podcast. Känns lite speciellt idag för att jag sitter ensam vid mikrofonen. En måndagkväll efter grupp. Och anledningen är att jag kände att jag vill prata lite om vår utbildning. Att vi har utbildning, varför vi har utbildningen. Och då kändes det som att nej, men det vill jag göra själv. Det känns lite som när jag hade första avsnittet att prata om vad är problemet. Så är det som att nu vill jag också prata om vad kommer efter behandlingen. Jag tänkte först att jag ska göra en liten presentation om Absolutions i dess helhet. Vi finns idag på Kungsgatan 37 i Stockholm. 7 trappor upp. Och vi finns i Malmö, centrala Malmö, precis vid stationen. Och vi kommer att öppna i Göteborg vid årsskiftet, är det sagt. Vi hoppas så. Vi har drop-in måndagar 11-13 och torsdagar 9-11.30. Och då kan man med största sannolikhet träffa någon av oss terapeuter och få lite ett kortare samtal för att se om det är hit man ska fortsätta sin resa eller det är här man ska fortsätta sin resa. Vi har frukostseminarie den första lördagen i varje månad 10.30, så har vi frukostseminarie och då pratar vi just om: vad är trauma? Vad är medberoende? Vad är tillfrisknad? Vad är sjukdom? Det vi jobbar med här. Vi har walk and talk varje lördag klockan 11. Och det är bara att komma dit och promenera med oss. De som kommer. Det är de som kommer så att säga. Det är det blir. Lite om utbildningen. Utbildningen är en gestalt- och traumaterapeututbildning. Och det är vare sig man vill jobba som terapeut eller om man vill ha ett bättre ledarskap i en grupp som jag fungerar i. Och ett ledarskap betyder inte att jag även liksom nödvändigtvis måste vara ledaren i gruppen. Men på något sätt så är jag ju delaktig i att leda gruppen. Jag är delaktig i min familj att leda. Ta mitt ansvar. Att kunna se vad som är mitt ansvar och svara an på det. Så att många väljer att gå utbildningen för att bli bättre i sin profession eller bättre i sin relation med partner eller barn eller så. För att kunna söka utbildningen så behöver man ha gått behandling så att jag är någorlunda fri ifrån mina bindningar och mitt medberoende. Om jag tar det då så är ju behandlingen är först primär. Det är just det är primärt att ta itu med mina destruktiva utagerande beteenden. Det hårdaste som drabbar mig och min omgivning. Och när jag har stoppat det beteendet så att säga och ser vad det är jag behöver och hur jag ska ta hand om mig för att slippa det och se vad som ligger bakom, så går jag in i fördjupningsgruppen och börjar bearbeta traumarna som ligger bakom, som är drivkraften bakom. När jag är klar med det här, då kan man säga att jag är liksom, då är jag liksom inte under isen, då är jag på isen och nu behöver jag komma vidare. Många känner ju efter behandlingen att man vill ha en fortsättning där jag kan börja liksom få ge uttryck och använda mig av den energin och nyfikenheten och kreativiteten, kraften som har frigjorts i och med att jag har en självaktning och att jag faktiskt har en vilja att nå ut och leva och inte bara överleva. Och det är väldigt mycket vad utbildningen syftar till. Det är att i gruppsammanhang, workshop eller utbildningen är uppdelad så att den är i workshops dagar. Det är 3 intensivdagar där man kör väldigt intensivt i 3 dagar. Hela klassen. Det man gör är att försöka beskriva det här på ett enkelt sätt. Men vad man gör det är att träna på att det vi gör i behandlingen får jag liksom ta ansvar för och göra också i utbildningsdelen, i workshopsen. Där jag får liksom synliggöra mig själv. Hur fungerar jag i sammanhang? Vad är det som jag upptäcker kanske när jag jobbar med? Vi jobbar ju med varandra. Tränar på varandra. När jag ska försöka se vad den här personen sitter fast i så kanske jag upptäcker mig själv också. Hur jag interagerar med den här personen eller med den här gruppen. Väldigt mycket av sjukdomstillståndet är ju en faktisk hjärnskada. Mitt nervsystem har ju kollapsat i tidig barndom. Och det har jag anpassat mig efter. Så att jag är liksom inte medveten om det kanske så mycket. Eller känner det. Men jag märker ofta, gör vi det, att vi inte fungerar riktigt. Vi har inte förmågan att riktigt vara i stunden. Vi kan ju ha sådana faktiska begränsningar så att vi har svårt att läsa och skriva till exempel, eller koncentration, eller ja, det kan yttra sig på så många sätt. Men att i behandlingen så börjar hjärnan helas och jag börjar synapser börjar koppla och jag börjar fungera. Och här utbildningen tar ju vid så att jag också i klassen får lära mig att uttrycka mig, att lära andra och i det få nya perspektiv på det som jag själv har lärt mig och lär mig på ett djupare och mer medvetet plan. Jag börjar faktiskt kunna agera på ett sunt och ett sunt sätt där jag liksom blir kongruent. Alltså jag lever som jag lär. Jag fungerar faktiskt. Det är inte bara längre en teori eller för mig själv i terapisammanhang, utan det är verkligen en helhet. Lite vad som ingår i utbildningen. Den är uppdelad alltså i workshops. Det är 3 dagars workshop varannan månad. Så att det är 6 workshops på ett år. Den är 2 år lång. Första året är en grundkurs. Det är mycket läsa, litteratur emellan. Mellan workshopsen. Det är mycket egen processutveckling där jag skriver både vad som händer med mig själv i min fortsatta behandling. Man fortsätter att gå i någon slags terapi eller handledning. Man har en egen, man gör en bokrecensioner på den litteratur man läser, som man presenterar och går igenom i varje workshop. Och andra året är, på något sätt är det ju liksom en genomgång av första året, men med ett större eget ansvarstagande. Några ämnen, eller några delar ska jag säga, som är väldigt viktiga eller kanske tydliggörande för vad utbildningen, hur den är formgiven. Vi lägger stor vikt vid gruppen, hur vi fungerar i grupper. Vi är alltid i grupper, även en ensam människa är i grupp, för att vi relaterar till oss själva ur ett gruppsammanhang. Så att hur isolerad och ensam jag än är, så relaterar jag till mig själv genom mina föräldrar eller olika sammanhang. Så att vi är gruppindivider. Och enkelt uttryck kan man ju säga att det finns tre typer av grupper. Och det är en triangelgrupp, eller en rektangelgrupp, eller en cirkulär grupp. En rektangelgrupp kan man ju säga att det är liksom den hierarkiska styrda gruppen med toppstyrd. Rektangelgruppen är vi och dem gruppen där man samlas kring ett ämne, och syftet är liksom att tycka likadant väldigt mycket. Men det är lite begränsat med utveckling, men den är lätt att ingå i, för att där behöver inte jag synliggöra mig själv så mycket. Och så är den cirkulära gruppen där var och en är viktig och man är synliggjord, och det finns ingen tydlig ledare i sammanhanget, vilket gör att det krävs mer av individerna i gruppen för att gruppen ska fungera. Alla tre är viktiga och finns och kommer alltid att finnas och behövs, men den cirkulära behöver kanske ta lite mer utrymme och plats för att den är mer utvecklande. Och det här pratar vi mycket om ur och gestaltar och gör praktiska övningar och så vidare, för att tydliggöra verkligen hur det i någon form har varit ett maktmissbruk i vår uppväxt. Maktmissbruk så sätt att som barn så är man ju fullkomligt utsatt och hängiven åt de äldre, syskon och föräldrar. Och kan de inte riktigt bära makten de har, eller vi har, eller uppfatta mitt barn, så blir det ett maktmissbruk. Och med det i åtanke så blir det att det blir alltid ett maktmissbruk. Det finns ingen människa som är så pass fullkomlig att jag kan uppfatta och se och ta hand om och ge mitt barn precis det behöver. Så det är inte frågan om att någon kommer att klara det här, utan det här är liksom, det är bara så det är, och det behöver vi alltid jobba med. Alla människor behöver jobba med det. Men det är också det som har begränsat oss. Att se den här makten och jobba emot den eller för den. Och kanske inte med den. Jag kan inte riktigt komma upp till makten, utan jag hamnar i ett underläge eller överläge. Så olika grupputvecklingsscenarier och tydliggörande baserar utbildningen väldigt mycket på. Tre viktiga delar som utbildningen vilar mycket på, det är filosofi, pedagogik och psykologi. De kanske tre viktigaste delarna. Psykologin är viktig eftersom det är där allting bor, i vårat psyke, vårt mentala tillstånd och hur vi fungerar psykologiskt och hur vårt psyke funkar. Filosofi är en väldigt viktig aspekt, därför att ju bättre vi blir på det filosofiska, ju mer vi kan förlita oss på det, ju friare blir vi. Det är där vi har möjlighet att ha visioner och drömma och se och uppfatta och vara i ett tillstånd som vi inte är vana vid. Vi får inga klara och tydliga rätt och fel och svar. Så därför är det filosofiska tillståndet väldigt viktigt. Det pedagogiska är viktigt därför att vi behöver lära. Vi behöver lära oss och vi behöver lära andra. Och vi behöver vara i lärande. Det finns ingenting som lär så bra som en lärare. Det är då man lär sig, när man lär andra. Moral och etik är också en väldigt viktig del i det hela som är ständigt återkommande. Moralen är väl i och för sig ganska enkel och självklar, kan man tycka. Och kanske etiken också för många, men när man jobbar i grupp och när man jobbar med någonting som är känsligt och rör individens innersta, så är det otroligt viktigt att uppfatta var gränsen går. Att vara etisk just i den här stunden. För att för mig kan etik just nu vara på en viss nivå eller en viss gräns. Men jag behöver kanske uppfatta vad det är för dig när jag ska möta dig. Så att det är någonting som är liksom ständigt pågående, att försöka uppfatta den etiken. Mer anknytning är ett tema som är viktigt. För det är hur anknytningen fungerar och hur den har fungerat eller inte fungerat som skapar världen, utrymmet jag liksom får leva i och utveckla sig eller inte får utveckla sig. Min roll som terapeut eller min roll som ledare är viktig, för där får jag liksom upptäcka mig själv lite och hur jag faktiskt fungerar. Och det knyter an lite också till anknytningen, hur jag kanske inte har blivit speglad, sedd. Som ledare, terapeut, så ger jag ju och jag får. Det är ingen roll jag kan ha att stå utanför och vara teoretiker, utan det är någonting jag behöver faktiskt få vara i. Jag behöver få ta del av den kärlek som ges i terapeutisk relation eller i en grupp. Och jag behöver få kunna ge kärlek tillbaka på ett etiskt fungerande sätt där individen utvecklas. Hela utbildningen, kan man säga, baseras på 12-stegsprincipen, liksom behandlingen gör. Så sätt att vi jobbar alltid i grupp, mindre grupper eller hela gruppen. Vi delar upp i mindre grupper för att göra olika övningar. Det finns ett synsätt som är detsamma i 12-stegsprincipen, att jag har, det finns en högre makt och det finns en andlighet som jag behöver få vara i för att bli en hel människa. Ska säga någonting om det, om inte det finns de som inte är insatta i vad det innebär. En högre makt är ju någonting annat än jag. Att vara i ett sjukdomstillstånd är att hela tiden jag, det enda jag kan lita på är jag, och jag måste ta ansvar, jag måste lösa, ja, det liksom finns bara jag på något sätt. Och då kan jag ju inte lita på någon eller något, utan det är alltid, när det kommer till kritan, så är det jag som till syvende och sist får bära ansvar. Och det är ett stort steg. I början så kommer man till grupp och känner att jag kanske kan lita på den här gruppen. Och då blir ju gruppen min högre makt. Sammanhanget och syftet och målet med den här gruppen är ju större än bara jag. Och jag kan börja ta del av det som sker här. Jag litar på den och vågar lämna ut. Jag vågar blotta saker som jag kanske inte ens har blottat för mig själv. Och lita på det som sker i gruppen och börja kunna utvecklas. Ja, det är första steget i en högre makt. Andlighet, det är ju, andlighet betyder egentligen det är ju ingenting så att säga, det är icke-materiellt. Det är det är ingenting som går att ta på, och därför är det också svårt i sjukdomen att riktigt förmå sig att vara andlig, för att då förlitar jag mig bara på sånt som jag kan se, jag kan ta på, jag kan känna, jag kan liksom äga, jag kan ha kontroll över det. Andlighet är ju någonting som sker, det är liksom ett utrymme mellan mig och någonting, en person eller ett sammanhang. Eller. Och därför så är andlighet svårt att få grepp om och riktigt förstå. Men det är också det att i gruppen så blir det mycket andlighet, eftersom det är sån respekt och förlitande på processerna som sker i gruppen. Så att när man sitter i grupp så uppfattar man ju klart och tydligt andligheten och tar del av den. Men det är svårt att riktigt lära sig hantverket för hur jag skapar andlighet i olika sammanhang. Och det lär man sig klart och tydligt i utbildningen. Och det är någonting som man verkligen får sen ta del av i alla sina gruppsammanhang. Att förmågan att skapa andliga utrymmen i alla möten. Och då sker det en utveckling i den grupp som jag är i. Ja, självklart så kommer vi att prata mycket om bindningar och beroenden. Vad det är och hur de fungerar och ja, liksom faktiskt vad jag är bunden till. För att det är inte det att jag är bunden till alkohol, sex, medberoende. Jo, medberoende, absolut. Men man har ofta en bild av att medberoende är att jag liksom hjälper och håller på med en beroende person. Utan vi är bundna till så otroligt många och subtila saker som vi har svårt att uppfatta. Men som verkligen begränsar oss. Alltså vi är väldigt bundna vid det vi kan, som jag sa, det vi kan se och känna och höra. Vi är väldigt bundna till den fysiska världen. Och det gör att det är svårt för oss att utvecklas och faktiskt se en helhet så som vi människor är utvecklade att kunna göra egentligen. För vi har en förmåga att uppfatta och se saker som är icke-fysiska. Men är vi otrygga, är vi skadade ifrån vår uppväxt, så är det väldigt svårt att se det och förlita sig på det. Och det jobbar vi mycket med. Både i behandlingen såklart och vidare då i utbildningen. Vi erbjuder också själva till viss del möjligheten att kunna praktisera. Både i Malmö, Stockholm och så småningom Göteborg. Då får man praktisera tillsammans med terapeut i grupp och i samtal till viss del. Annars så får man praktisera av oss godkänt annan behandlingsform. Och eller att det kan också vara i eget arbete. Både som terapeut eller handledare eller vilket yrke det nu kan vara. Är det något mer som jag behöver gå igenom? Nej, jag tror inte det. Alla är självklart välkomna att söka. Sök och känn efter. Ta ett samtal med oss och se om det är rätt. Det vi kräver för att kunna gå, det är att man har gått en behandling i någon form hos oss eller någon annanstans som är likvärdig, där man gjort en traumabearbetning. Och vill man absolut gå men har inte, känner inte att man är riktigt klar, eller vi tycker inte att man är riktigt klar, så erbjuder vi också att kunna gå behandlingen. Behandlingen brukar ju vara 2 år som sagt, men har man gjort någon behandling innan så kan det bli kortare. Tack för att ni lyssnar. Och hjärtligt välkomna på våra frukostseminarier, framförallt för de tycker jag är väldigt fina. Det blir ett möte som jag uppskattar mycket, att få träffa er som lyssnar till exempel. Tack för idag.
Coming!